Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Hej och välkommen till Någonting om aktier. Vilken dag spelar vi in idag? Spelar in på tisdagen.
Precis.
Det har varit lite sättningar på grund av Evergrande. Vad har vi sett mer? Det kom in ett bud idag från DraftKings på Entain. Det är kul med lite action där i gambling-sektorn i USA.
Lite pang-pang.
Mm. Mm. Vi tänkte så här att vi har ganska långt avsnitt framför oss, så lite kortare intro. Ja. Men vi har en väldigt rolig gäst idag.
Ja, fantastiskt rolig gäst.
Ja. Vem var det?
En gäst som jag tror många av er har kanske stött på Finanstwitter om man hänger där.
Mm.
En riktig lirare helt enkelt.
Han var ju han blev lite känd där efter Enlabs budet där från just precis Entain också.
Mm.
De lyckades höja budet med typ 30% genom en aktiv process, vad säger man?
Ja, en närvaro i någon bolag som aktieägare helt enkelt.
Ja, de lyckades få som minoritetsskydd och grejer. Det var väldigt intressant i alla fall. Mm. Men jag tror ni kommer gilla detta avsnittet.
Och med det sagt så vill vi med ett stort varmt välkomna dagens gäst Hans Isås. Hans Isås, varmt välkommen.
Tack så mycket, jättekul att få vara här. Ära.
Härligt, härligt.
Kul att ha dig här.
Jajamän. Jag är extremt taggad på det här avsnittet. Det ska bli jättekul att få höra mer om dig.
Ja, du är lite av en, vad säger man, en smygprofil ska jag nästan vilja säga. Många på Twitter tycker ju om dig väldigt mycket, Hans. Är väldigt intressant filur vi har här idag tänker jag. Vill du berätta lite om dig själv?
Ja, jag vet inte om alla tycker att jag är jättekul på Twitter, men tack så mycket. Man får hoppas det. Jag tillhör en av de idioterna som har min egen bild och mitt eget namn som på Twitter. Så att det är roligt att det finns de som uppskattar det. Jag är 48 år gammal, arbetar som privatinvesterare sedan 5 år tillbaka. Har tidigare varit vd för ett börsnoterat bolag som heter Image Systems. CFO på Bonnier, vd för en restaurangkedja som heter Phil's Burger. Analyssidan från början efter studierna på Wharton, på Handelshögskolan, en executive MBA därifrån.
Var kommer det här initiala liksom, aktieintresset ifrån? Liksom, vart börjar hela den här historien?
Jag har ingen äldre släkting eller någon annan faktiskt i min familj i princip som är intresserad. Så jag har inget bra svar. Jag tycker att det är roligt med siffror. jag har ett mer eller mindre begravt men ändå ibland uppkommet spelintresse och som kan gå över till ett spelberoende, vilket i börsen är en del utav. Jag har en analyssida som jag tror är okej, som alltid kan bli bättre, och jag tycker att det är roligt med mätbara framgångar eller bakslag, och då är ju pengar ett sätt att mäta det på.
Mm.
Så det är en sammanfattning av varför jag håller på med det här.
Skulle du kalla dig, du sa att du gillar siffror och så, skulle du kalla dig själv för en Excel-guru?
Absolut inte. Och jag kan förklara lite kort varför. Jag satt faktiskt och berättade om det på lunchen idag. För jag är ju gammal, 48 år. Och jag började på Alfred Berg för 24 år sedan. Och sen på Swedbank Market som det hette på den tiden. Och då var det mycket Excel. Och även något år efter det. Och då tyckte jag att jag var en Excel-guru. Och sen så då höll jag på med annat ett tag. Och sen så kom jag tillbaka efter 4-5 år och skulle testa och göra någon ny Excel. Och då satt alla och kollade. Och undrar vad fan jag höll på med. För att jag hade ju inte fattat någonting om hur det hade utvecklats och vad som hade hänt och vilka funktioner som fanns och sådär. Så att svaret är att jag är värdelös på Excel.
jag har svårt att köpa det, men säger du det så säger du det.
Ja, men det är lite så här skit in, skit ut. Jag tror faktiskt att det är kul och viktigt att kunna Excel, men jag tror också att det kan vara rätt bra och ha erfarenheten kring vad som ska skrivas in i de här cellerna, hur rimligt det är och hur man ska räkna med dem, snarare kanske ibland i alla fall än att göra rätt funktioner. Sen ska man inte göra fel funktioner så att ett negativt kassaflöde blir positivt och man fattar inte varför eller tvärtom. Men om man bara stannar där så jag tror att det gäller att ha koll på det som ska in i Excelet också, inte bara Excelet. Men eftersom du frågade så där så måste jag säga att min Excel-kunskap ska ni inte kopiera. Möjligtvis lite av innehållet.
Ja, men Excel använder mycket för så här kvantitativa delar av analysen. Hur mycket brukar du lägga på det ena eller andra? Kvalitativ versus kvantitativ?
Siffror för mig är viktigt. Det tror jag att ni konstaterar själva här och jag tycker det. Däremot ser jag det lite grann som ett... ibland som ett facit och ibland då som en residual av det övriga som man kan komma fram till. Om man nu ska prata om liksom, så att säga, aktiva case och varför man gör en viss investering eller varför man avstår. Jag tycker det finns mycket annat som är viktigt också. Så därför så ägnar jag en del tid åt såklart siffror och se till att utgångspunkten är acceptabel. Att jag förstår vad bolaget är idag siffrmässigt och vart det är på väg. Men det är mycket annat som också spelar stor roll. Så jag vill egentligen inte fästa mig så mycket vid en enskild grej utav de 5 eller 6 hörnstenar jag har. Långt svar på kort fråga. Jag tycker båda är viktiga, men jag tycker när jag själv jobbade som analytiker på Swedbank för 20 år sedan så lade jag alldeles mycket tid på att få ihop Excelen av siffrorna istället för att förstå dynamiken som bolaget fanns i, vilka som är ägare, incitament för ledning och hur marknaden ska, vart marknaden ska ta vägen och hur det här företaget ska så att säga, eller den här idén ska passa in i det. Så jag går mer och mer ifrån siffror. Jag tycker siffror är jätteviktigt med det sagt, men jag går hårdare åt andra saker.
Okej, intressant. Du nämnde de här hörnstenarna. Vad har du för hörnstenar? Vad menar du där?
Nej, men jag arbetar med ett ganska få antal innehav i min så att säga, portfölj. Och det gör ju att man tar en lite annan typ av risk möjligtvis än när man har större andel. Och det spelar ingen roll hur mycket eller lite pengar man har, utan jag pratar nu rent procentuellt. Och då blir det ett antal hörnstenar, för det blir ännu viktigare, åtminstone för min del, att göra hemläxan i de få innehav jag har än att köpa 30 innehav där det för mig är helt omöjligt att hänga med lika bra som jag ändå tycker att jag kan i de få. Och hörnstenarna, vi är inne på det lite grann, hel och ren självklart, det vill säga siffror både historiskt och framåt. Liksom om det finns någon typ av misstänksamhet där, när man, då tittar inte jag vidare ens. Så är det ju. Sen så är det också bolagets... övriga intressenter, och de viktigaste för mig där, det är vilka ägare. Eftersom jag jobbar på det sättet jag gör, som kanske inte alla gör, och har lite längre horisont och fåtal innehav, då blir det mer som ett giftermål med bolagen. Och då måste jag kolla vilka jag gifter mig med. Och de jag gifter mig med här, det är ju management och deras förmåga att hantera bolagets nutid och framtid. och de andra ägarna som kanske liksom jag måste vara beredd att stötta det här på kort, medellång och lång sikt. De tre grejerna i siffrorna, management och ägarna är viktiga. Sen är det hur verksamheten bedrivs. Jag vill helst, om det är möjligt, kunna testa produkten, tjänsten eller vad nu vill vara själv och känna att den tillför ett kundvärde i bästa världar för mig, i sämsta världar för någon annans, för att det kanske är saker som jag inte kan dra nytta av att testa. Och jag ska känna att, att jag så att säga fick en positiv upplevelse av det i de bästa världar. Annars blir jag också lite så att säga, tveksam. Och sen är det en grovkalkyl framåt, så att jag vet om bolaget kommer att klara den konkurrenssituation som jag, som man tittar ju på ett antal. Det finns ju oftast konkurrenter och de tittar man ju på då, så försöker man se att det här är bättre än, eller åtminstone kan bli bättre, och hur mycket bättre. Och gärna att det då har en marknad som kan växla upp snabbt och ha en tendens av att vara återkommande. Och jag är ingen förespråkare över SaaS generellt eller deras modeller eller hur de värderas. Men jag tycker att modellen att man hela tiden måste återkommande köpa eller dra nytta av företagets tjänster eller produkter är ett styrketecken. Det tyder på att det kommer vara enklare att långsiktigt bedöma potentialen. Du får en tajtare relation med kunden som är det enda stället där du skapar värde som företag. Och jag gillar den. Istället för att köpa... Alltså jag köper ingenting som har den här modellen, så kanske inte en bra liknelse. Men till exempel en tillverkare av pooler. Hur många pooler kan du bygga till ditt sommarhus? Ja, det är oftast bara en. Det är väldigt få i alla fall som bygger fler. Och gör man det så är man väldigt speciell. Men sen är det också så att det kanske tar 30-40 år innan man behöver göra någonting nytt med den. Om man jämför den produkten med den här produkten som jag nu håller upp, som ingen annan ser än jag och möjligtvis ni, det är en Pepsi Max. Jag dricker alldeles för mycket Pepsi Max. Jag dricker i alla fall 3 liter en halv bra dag, en riktigt dålig dag 1,5 liter. Och en bra dag ännu mer. Och det kommer jag göra imorgon också. Ja. Och det är ett exempel på en produkt som jag då tyvärr tycker är god och bra. Jag ska inte proklamera dem. Men de har ju en återkommande kund i mig. Så det är ett exempel. Bara för att sätta det på kartan. Mm. Pool, 30-40 år kontra en Pepsi Max. Mm. Så de grejerna.
Jag håller med.
De grejerna skulle jag vilja säga.
Ja, jättebra tankar. Men jag håller med dig helt det här med återkommande kunder, att det är ju väldigt smart, och då slipper du också marknadsföra dig helt inte nya kunder varje gång, utan du kan ju fortsätta på din nuvarande kundbas. Det finns, kallar man inte det för typ razor blade model eller någonting sånt?
Det är ju
rakbladsmodellen.
Det är väl egentligen att de bara, att du tjänar mer pengar på själva rakbladen än skaften. Så att rakhyven i sin helhet tjänar inte jättemycket pengar på, men de säljer liksom en liksom bisats som är liksom subscription, blir det väl typ en förbrukningsvara.
Förbrukningsvara, ja, det är bra. Ja, men jätteintressant.
Men jag har en liten, du har ju ett väldigt känt liksom citat som du går under, och det hänger ju mycket ihop med det, men du sa liksom att du har mer koll på dina kanske lite färre innehav. Ja. Men det är ju, om jag vill minnas det är korrekt, du får rätta mig om jag har fel här, men hitta sådana bolag som gör det till tjänstefel att diversifiera. Var det korrekt?
Ja, det är helt korrekt. Det är min slogan på, under mitt namn på Twitter också.
Ja, se där ja.
Och det är snudd på taget utav Charlie Munger. Han är 90 plus och jobbar med Buffett. Otroligt duktig investerare tycker jag. Jag har inga ambitioner. Eller ambitioner kanske jag har, men jag tror aldrig kommer bli lika duktig. Men jag gillar att det ska göra ont när man har haft fel, och det ska kännas riktigt, riktigt bra om man har haft rätt.
Nej, men Charlie Munger har varit lite återkommande här i podden. Tim, det är
ja,
ju
han någon... är ju en guru kan man ju säga.
Och det hänger även ihop med ditt Warren Buffett investerar ju verkligen bara i sånt som han själv förstår. Han går ju inte in i konstig svår medtech, utan han investerar ju i det han kan och förstår. Det känns som att du är en liten svensk Warren Buffett kanske.
Det hade man ju verkligen önskat. Inga såna jämförelser tror jag passar i mitt fall. Men jag, tack så mycket, det var ju väldigt ärofullt. Jag har varit inne i saker som jag i efterhand har förstått att jag inte förstod. Så vi kan bara börja och ta bort den glorifieringen direkt. Det tror jag aldrig att han har gjort. Han verkade ju fatta direkt vad han är på med, att han använde försäkringsbolag, som ju är ett exempel på den tjänsten som jag nämnde precis, som en finansieringsmöjlighet för att bli så pass rik som han är, för det är det han har gjort. Han blev ägare för försäkringsbolag, använde de premierna som kom in i förtid, investerade i marknaden, och sen nästa år kom det nya premier från exakt samma kunder, och så gjorde han om det reptrycket. Och 95% eller vad det nu är, tror jag, av hans förmögenhet har kommit efter att han är 62. Så det är väl den enda chansen jag har då. Men jag kommer inte komma i närheten. Däremot så tycker jag att det är imponerande. Jag blir inspirerad. Och jag tror inte man ska gifta sig med någon. Jag tror man ska försöka hitta sin egen stil. Jag har hatten av till de där herrarna. De är helt unika. Men jag försöker hitta den stil som passar mig. Och min personlighet. Och ju äldre man blir, ju mer förstår man vad man inte kan, och ju mer förstår man hur lite man faktiskt kan, och då blir det enklare. För då kan jag alltså avstå från grejer som jag känner i magen att det här kan ju inte jag.
Så finns det Excel då?
Ja, exakt så. Exakt. Excel är ett väldigt tydligt exempel. Och det finns många fler på investeringssidan också. Jag har varit inne och petat i krypto som ett exempel, och det gick väl bra ibland och dåligt ibland, och så slutade jag till mig riktigt dåligt, och då förstod jag ju alldeles för sent, och det här är inte många år sedan, att det här kan ju inte jag förstår ju inte storheten med det här, och även om jag då gör en bra investering så vet jag inte varför jag gjort det, så då får jag strunta i det. Så jag tror att jag mer än dubbel så gammal som ni ihop, men om jag får dela med mig av massa dumheter som jag har gjort, så är det en av dem. Och ni kan säkert mycket mer än vad jag kan, men försök kolla det till det som man kan, och sen så om man inte kan, då ska man ju läsa på först innan man hoppar in. Det gjorde ju inte jag. Jag tyckte krypto lät kul.
Ja, men det är ju lätt att hamna i en sån liten fälla. Men jag tänkte, du säger du letar efter bolag där det är tjänstefel att diversifiera sig själv, eller att diversifiera sig. Tänker, hur särskiljer du en sån typ av investering från, alltså, en vanlig investering? Liksom? Eller hur vet du när du hittat det här guldägget? Liksom?
Nej, det vet man ju aldrig. Det är ju så lätt att säga sen i efterhand vad som inte var det, vad som var det. Ja. Jag tror att det viktigaste här, det är väl att försöka, om man har den strategin och sen så sålla lite på det sättet som jag gick igenom där med de där frågorna, och så kanske vissa stannar kvar genom de här nålsögen och vissa gör inte, och de flesta gör ju inte det, och sen måste man ju tvingas välja. Jag har inte obegränsat med kapital, och det har ju inte ens de där herrarna som vi har nämnt nu, utan man måste ju, så att säga, det är ju lite av definitionen av ekonomi, man måste ju välja då. Och då försöker jag hitta dels branscher och som jag kan, och bolag som jag kan, och sen har de kommit förbi de större stöttestenarna som jag har, då får jag välja. Ska jag ta det här nu och köpa in mig det här, och det här ska vara ett av de få investeringarna jag gör de närmaste 5 åren på riktigt, alltså stor, i förhållande till min ekonomi, stora investeringar, eller ska det vara något annat? Och när jag väl har valt, då har jag valt, och då ska det rätt mycket till för att jag ska omvärdera. Däremot så kan jag ju omvärdera. Det är ju inte så att livet tar slut. Men då har jag lagt ner en del tid, och den tiden vill man ju få avkastning på. Och bara för att det blir något år till och med, eller något mer än så, som blir inte riktigt som man har tänkt, så är inte jag oftast upp. Så länge det inte är något fundamentalt som har ändrats, att bokföringen var fel, eller hela management, helt ny management, eller ägarna har gett upp de andra som jag tyckte kändes rätt. Och så där. Om för många sådana saker sammanfaller, det är klart att man får ta sig mats i skolan någon gång, men det händer ganska sällan. Det är en erfarenhet jag har också som inte är perfekt att ha ibland, det är att man är envis. Det är jättebra fram till en viss gräns, men den kan du faktiskt sätta både på plus- och minuskontot, i alla fall i mitt fall, för jag är inte någon stopploss-kille, alltså. Så är det.
Nej. Förstår verkligen.
Hur många innehav har du i portföljen om du säger att det känns det fel att diversifiera?
Jag har 4 stycken innehav nu som har substans, om vi pratar noterade innehav, som har substantiell påverkan på utfallet. Sen har jag ett fåtal till som ligger som utmanare till att bli en av de där fyra.
Mm. För när man blir, de ligger under research-facket kanske?
Ja, precis. Och det är ett sätt för mig att ha dem under någon typ av bevakning. Eftersom man inte har obegränsat med tid heller så glömmer man ju bort saker om det inte syns. Så det är ju ett slött tecken på att säga att man kunde ju också ha skrivit upp de bolagen på en Excel-snurra som ni nämnde, om man nu fattar hur den gick till. Men jag har valt att ta positioner där i de flesta av de där som kanske inte är de största då. Men nu är det... Jag tänkte bara säga att nu är det ju det största innehavet jag har rent procentuellt står ju för över 50% utav de där. Till och med mer än det tror jag. Så att bara så ni får en känsla för att det ändå är liksom... Det är lite på riktigt.
Och vilket är det då?
Det är ett djurhälsobolag som heter Intervac. Har dessutom den utmaningen att de än så länge inte tjänar pengar heller. Och det här har jag gjort förut. Och det är inte alltid som det går som man har tänkt. I det här fallet så har jag varit med i 4,5 år nu och tror att jag har tänkt rätt. Men det får ju tiden utvisa lite grann. Det är ju klart att det kan ju vem som helst förstå att eftersom de inte tjänar några pengar än, vilket finns massor med förklaringar till, så är det ju ändå också en ganska hög finansiell risk i bolaget. Man kan ju dela in risken på två sätt. Om man struntar i sin egen risk så är det ju totalrisken är ju en definition av rörelserisken och den finansiella risken. Och ett djurhälsobolag som inte tjänar pengar har ju oftast en ganska hög rörelserisk och finansiell risk. Så att min totalrisk får man ändå betrakta som ganska hög då.
Mm. Hur tänker du när det gäller bolag som inte är kassaflödespositiva än? Hur går dina funderingar kring den biten? För det finns ju liksom inget kanske track record så att säga.
Nej, det gör det inte. Det finns en tro om framtiden och det är ju den som helst då ska vara mer än en tro om man gör det här som jag gör nu. Och det, förutom då de här räkneövningarna som man kan göra, så där man gör bedömningar att det här faktiskt ska bli positivt kassaflöde vid en viss tidpunkt givet vissa saker, så måste man också ha en tät uppföljning och försöka göra så här. Risken för prissätts på ett sätt, det är ju det marknaden gör mellan svensk tid 9.00, 17.30 för de flesta aktier. Då prissätts risken. Och kan du lite mer om någonting än helst genomsnittet såklart, men även ännu mer, så har din sannolikhet att du har bedömt risken på ett bättre sätt än marknaden ökat. Och därför så tror och tycker jag att jag har en bättre uppfattning om det här specifika bolagets risk och hur det ska prissättas än vad marknaden har. Och det kommer ta ytterligare 4-5 år med stor sannolikhet, kanske lite kortare, innan det visar sig om det var rätt eller fel. Men jag lägger ju liksom timmar på det innehavet varje dag, mer eller mindre, och försöker bli mindre, inte bli biased, för det är lätt att bli det. Alltså det vill säga att man älskar sitt innehav och det här kan inte bli fel. Det är rätt farligt. Man ska försöka prata med folk som tycker tvärtom och då mår man rätt dåligt och det är rätt jobbigt. Men då måste man så att säga tugga i sig det och behandla det och se till att man kan hitta anledningar till att det inte är så som den mörka kraften har tyckte. Och ibland har den mörka kraften rätt och då kanske man måste justera. Jag har valt att ha snart maxposition i det här bolaget av det skälet att jag tror att det står en fin framtid till mötes såklart. Och det är inte så konstigt att de inte tjänar pengar just nu, för de har precis fått godkänt för sin första produkt i Europa att sälja. Så det är först då nu när de kan börja sälja som de kan tjäna några pengar uttaget. Och det är ju en förutsättning för att göra vinst.
Skulle du kunna dra en snabb USP eller snabb hisspitch av bolaget?
Ja, visst.
Intervac alltså.
Ja, Intervac. Nej, långväga forskning i effektiva vacciner för djur med en teknisk plattform i grunden som bygger på rekombinanta proteiner. Och vill man veta mer om det så att man inte somnar här så kan man söka på det själv på nätet hos intervac.se eller någon annanstans. Och det är inte en teknik som är unik för Intervac, men de använder den i de här vaccinen på ett unikt sätt. Och de har då forskat i snart 20 år för deras första vaccin som nu har fått godkänt i Europa som första svenska vaccin någonsin i EMAs centrala process att säljas. Och det vänder sig mot hästar. Hästar finns det 60 miljoner av i världen och de kan tyvärr få flera sjukdomar. En av dem de kan få är kvarka. Kvarka som heter strangles på engelska och därför heter vaccinet Strangvac är som en mänsklig variant av halsfluss kan man kunna säga. Uttrycks slarvigt. Feber, bölder, i värsta fall kan hästarna dö och det är väldigt smittsamt. Så att när du väl får det i ett stall så måste du sätta hela stallet i karantän. För att, och tvätta dig själv på kläder och allt sånt där. Det är rätt mäckigt, jobbig sjukdom.
Låter
och,
dyrt också.
Ja, det är dyrt. Och bara för att göra ett kort exempel, för jag, där har jag på mig en del när jag åkt runt till de här stallen och kollat. Och det är så här att ett stall på, i Sverige, det är 70-100 utbrott per år i kvarka i Sverige bara. Och så säger vi att ett medelstall bara för att göra enkelt är 10 hästar. Och får en häst kvarka, då finns det ju då risk såklart att alla andra kan få det i det här stallet också. Och då sätts hela stallet i karantän. Och rimligtvis när det är 12 hästar, eller 10-12 hästar, så tar det 6 veckor att bli helt fri från det här. Och du måste sätta hela stallet i karantän. Du kanske klart inte har någon verksamhet, du kanske klart inte tar hit några andra människor och så. Och det kostar i genomsnitt 50 000 per vecka. För det här stallet. I förlorad arbetsinkomst, och då är inte tiden de har lagt ner på att tvätta sig, och det är inte med där liksom. Men försäkringsbolagen i Sverige, om du försäkrar hästarna, står för den första månaden av de här. Så då, 200 000 åker försäkringsbolaget på. Och sen är det 2 veckor kvar där du får betala 100 000 i egen kassa, sen blir det lite självförsäkring. Ja, det är ju en rätt stor peng både för försäkringsbolaget om det skulle visa sig att det fanns ett vaccin som fungerar, men också såklart för hästägarna som är, de många har en ganska tajt ekonomi och det bygger på att hästarna ska kunna användas. Och det här ska ju säljas med 2 eller 3 doser per år per häst för att bli så att säga fullvaccinerad enligt det godkännande som Intervac nu har fått för sitt vaccin. Och den kommer att kosta ungefär 300 kronor exklusive veterinärkostnader per dos. Och hade jag varit försäkringsbolag eller hästägare och fått risken att 70-100 utbrott som klart som sagt om året bara i Sverige, att mina hästar skulle få det här så att jag skulle få 100 000 betala i egen ficka, stänga hela verksamheten, bråka med försäkringsbolag och så här. Då hade jag både som försäkringsbolag och hästägare känt att de där 300 kronor per dos känns rimligt. Och det är det som är mitt bett. Och de har då en väldigt bra återförsäljare nu i Europa som heter Dekra. Och de är duktiga själva, Intervac, via sitt Nordvac som de äger och säljer i Norden och i Baltikum. Där ska de sälja själva. Så när jag räknar på det här så är det svårt att inte bli uppåt. Inte bli engagerad, inte bli glad och inte tro att det här ska kunna gå ganska enkelt att räkna hem. Sen den här tekniska plattformen som jag nämnde med rekombinanta proteiner är så fint så att det kan inte bli några större biverkningar oavsett om det är för kvarka eller något annat, för det är inte levande mikroorganismer man skjuter in utan det är flytande rekombinanta proteiner som inte kan göra speciellt mycket allvarligt även om det skulle råka bli fel någon enstaka gång. Så att sen ska de lansera för hästar, eller så här för kor och grisar också då, 2025-2026. Ja, det var en lång hiss pitch, ber jag om ursäkt för, men det är för att det finns en del att säga och det är alltid svårt att veta exakt vad som är mest intressant.
Ja, jag förstår, men då finns det även också lite optioner i framtiden, tänker du, med här alternativa vaccinen?
Ja, så är det. Även om jag i mina kalkyler, för jag gör ju då kalkyler, utgår från att de inte blir av. För det måste jag räkna hem caset på hjärnhinne inflammation och blodförgiftning för smågrisar, vilket det finns då 2 miljarder av i världen, eller för mastit mot kor, då blir det här för långt bort. Jag hoppade med i det här 2017, och de här vaccinerna jag nämnde nu som är för smågrisar och för kor, de kommer till marknaden kanske runt 2025. Och sen ska de ju säljas och så att jag räknar hem det här med råge flera gånger om på Strangvac. Och sen får vi se om jag får äran att komma tillbaka hit om 4 eller 5 år, så får vi se om jag sitter här med en varmkorv i näven eller om det är från varmare breddgrader. Det är liksom det bettet jag tagit.
Ja. Du vet att det säljs varmkorv även på varma breddgrader.
Ja, kanske blir en kombination.
Där finns det andra namn på det bara.
Så. Ja, exakt.
Ja, men det är ju väldigt kul. Men du besökte du faktiskt häststall då när du gjorde den här researchen? Sorry.
Ja, jag gillar ju, som jag sa tror jag inledningsvis, att testa produkten och känna att det känns bra, att det tillför något kundvärde. Det är svårt med djurvacciner som jag är en vanlig människa och inte har härligheten att få vara häst eller ko eller gris. Så då fick jag börja med att göra... titta på de marknadsundersökningar som inte var själva gjort, och det har de gjort primärt i Sverige. Det är ju de har på med det här i 20 år, den här forskningen, så att det är liksom ingenting de kom på igår som coronaviruset, utan de har på med det och därmed byggt upp en kunskap kring det här. Men det är också deras marknadsundersökningar, jag kan inte bara gå på dem. Det har ju hänt förr. Jag kommer ihåg Refat El Sayed, man kan skriva vad man vill och sen är plötsligt visas det stämmer inte. Så att jag har besökt en del stall och jag har tittat på en del filmer och hur det upplevs när man får det här, och att det här verkligen är på riktigt, och jag har räknat på det här. Jag har pratat med Zoetis i USA som har sålt icke-fungerande vaccin i många, många år för rätt mycket pengar, och tittat på andra konkurrenter och pratat med de stallägare jag har fått förmånen att träffa. Låter det som att det är flera hundra, det är inte det. Jag har varit på 6 ställen och nej, jag tycker det är bra att skaffa sig en... Ska man in med den här typen av procentandel av sin portfölj i det här, då är det bra om man har tittat lite grann omkring sig, kan jag känna. Så det har jag gjort. Och det är därför jag kan prata om de där siffrorna också. De har kommit fram nu lite, för de har intervjuat stallägare. Men det där visste inte jag riktigt. Och det hade inte jag fått reda på om jag inte hade åkt ut dit heller. Att vad är det som händer här? Vad kostar det? Kommer ett försäkringsbolag verkligen acceptera 70-100 gånger bara i Sverige att betala ut i runda slängar 100 eller 200 000 kronor och bara sitta där med armarna i kors om det visar sig att det finns ett vaccin som hanterar det här till 94,7% sannolikhet? Nej, jag tror inte det.
Mm. Nej. Det är ju extremt spännande. Kan man få till det här med försäkringsbolagen som policy, så blir det ju alltså i princip tvingande.
Ja, exakt. Jag tänkte precis säga det.
Nej, men det är ju det blir, och annars blir ju premien istället jättehög för de som inte väljer. Det är ju inget kul att ringa Agria eller Länsförsäkringen och säga så här: hörni, jag struntade i den sista dosen för 300 kronor, nu vill jag ha 200 000 av er istället. Jag tror inte det är så lätt. Jag själv har varit i kontakt med försäkringsbolag och pratat med dem, inte bara om det här, men och om det här också. Och de har ju redan idag hästinfluensa. Man får ju vaccin som häst för stelkramp och hästinfluensa. Och hästinfluensan var ju rätt utbredd en gång i tiden, och nu är ju 75% tror jag det ligger på ungefär i Sverige som är då av alla hästar vaccinerade mot hästinfluensa, vilket gör att den har blivit mer eller mindre, jag ska inte säga att den är utrotad, men den är ju väldigt, väldigt decimerad. Och min bild är ju då att på de mogna marknaderna, åtminstone i Europa och framförallt även i USA som är världens största marknad, att det kommer vara något liknande där för kvarka. Så jag tror att man kommer få tre vaccinationer för det här, och det är stelkramp, hästinfluensa och strang för kvarka. Men det får återstå att se. Det här är mitt bett. Alltså. Den som lyssnar på det här måste förstå att det är disclaimer på det här. Alltså. Ja. Man får göra sin egen analys.
Ja, men det säger vi alltid till våra lyssnare, att man alltid ska göra sin egen analys.
Ja, det är bra. Mm. Känns tryggt.
Och på tal om det så vet jag faktiskt att jag sitter lite i, jag ska inte säga samma båt som dig, men vi har ju disclosat alla våra innehav till våra lyssnare. Men jag vet ju med det sagt även att du sitter som aktieägare i Angler Gaming.
Ja, det är korrekt.
Det, det som jag skulle vilja tituleras lite som den svarta boxen. Och det är ju mycket det här du var inne på, att vet man mer än marknaden och känner att man kan läsa till sig. För att det är det jag kännetecknar Anglo lite för, det deras kommunikation till marknaden är så extremt dålig, skulle jag vilja säga.
Nästintill obefintlig.
Ja. Så att, vad har du för kommentarer gällande den svarta lådan, så att säga?
Nej, jag håller med. Jag har varit med i Angler Game för lika länge som Intervac. Jag började köpa 2017 när den stod runt...
Vad låg den på då, vet du?
Ja, det vet jag. Den stod runt 5,50. Den gick den upp ganska snabbt, rent procentuellt, ett par kronor. Och sen gick den ner igen för att det var osäkerheter kring hur de skulle hantera licenserna i Sverige och så här. Sen gick den upp och sen gick den ner. Och sen har den ju varit, i år har den inte haft någon rolig utveckling med undantag för årets första två månader. Och jag håller med vad det gäller kommunikationen. Jag har mindre information om det bolaget som är en av mina fyra bolag där det spelar roll än vad jag skulle önska. Jag tycker att den är relativt billig på de här nivåerna där den rör sig nu. Men jag förstår att den har gått ner ganska kraftigt från att varit uppe på 38-39 kronor. Och nu handlas stängning idag runt 14-30-14-40.
Mm.
Jag är inte imponerad av management senaste kvartalet.
Giftepart helt enkelt.
Exakt så. Och dels har det lättats lite. Jag är inte den som är emot att de som har gjort ett bra jobb, vilket Thomas Kalita som han heter som vd, har gjort under ett antal år. Inga problem. Man ska kunna få... Livet tar ju slut en vacker dag, och har man liksom inte fått njuta av det på det sätt man önskar, så ska man ju göra det. Sen ska man samtidigt också lyckas kommunicera sin affär på ett bättre sätt än vad jag tycker Angler Gaming har gjort. Han försöker och säger att han ska göra mer, men jag ser inte resultatet av det. Vilket gör att man får börja jaga själv, och det gör jag. Försöka få reda på information. Jag visste att Q2 nu till exempel skulle vara en ganska svag period, men jag hade hoppats på mer. Och det verkar vara en del interna utmaningar under det kvartalet som jag försöker säkerställa vad det är, och att de kommer hanteras nu under Q3, men helt klart det svåraste caset, och där kommer jag tillbaka till. Dels så är det för min del, vilket jag tror är viktigt att poängtera ändå, är det ett utdelningscase primärt. Jag har ingen lön. Jag arbetar med mina egna pengar, och några av de här innehaven, alla innehav kan inte sälja vacciner som kanske blir lönsamma om 2 år, utan några måste också leverera. Exakt. Och Angler Gaming delar ut nästan all sin vinst de senaste åren. Hög cash conversion och en bra direktavkastning. Det har varit viktigt. Är fortfarande viktigt. Det handlas ju nästan nu till 10% direktavkastning. Så jag är inte nöjd med kursutveckling. Jag tycker de kunde ha gjort mycket tydligare. Pratar åtminstone om att dela in sin marknad i världsdelar. Det tycker jag är ett minimum. Och jag tycker att det händer alldeles för mycket från kvartal till kvartal för att vara en så pass relativt liten, dunket med wrong, organisation. De finns på nästan 30 marknader. Jag förstår att det kan vara bökigt med växelkurser. Jag förstår att har man ingen sportbok som man hinner lansera i tid, så blir man lite straffad. Och på sommaren brukar det bli bra väder. Men de grejerna de förklaringarna räcker inte för mig när jag tittar på det här detalj. Så jag är... Det kanske framgår. Jag är besviken över den senaste månadernas utveckling där. Jag tycker att Q3 nu är upp till bevis lite grann, åtminstone för min egen del, att jag ser att det här är back on track. Det har ju Thomas sagt nu i diverse dragningar som han ändå har haft på Erik Pence och lite andra ställen, att Q3 nu är back on track, men det är bevisbördan ligger på honom, och han sålde också halva innehavet på någon typ av numera relativt bra kurs då, och det gör ju också att det blir lite bitter eftersmak om man sen struntar i att hantera en del av de interna problemen. Nu är jag kanske lite onödigt hård på ett sätt, men eftersom det inte kommuniceras så mycket så måste jag ändå säga att jag tycker att det är lite slarvigt. Jag tycker att det har slarvats och det är jag inte nöjd med, och det kostar mig indirekt, även om jag inte är intresserad av att sälja, pengar, och det drar ner förtroendet. Och ett exempel på hur snabbt det kan svänga när man är så pass koncentrerad. Sen tycker jag att det är jättetråkigt att det finns andra som har tagit rygg kanske på det här, delvis på grund utav mig. För jag kan ju säga direkt att jag gör ju också misstag. Sen tycker inte jag att det här är ett misstag för mig. Jag har ju inte köpt den här uppe på 20 eller någonting, utan jag köpte den tidigare för att jag tyckte att det fanns en enorm potential. Men hade de tagit hand om grejerna på ett bättre sätt än vad jag tycker de har gjort på slutet, så hade ju inte kursen varit här nere. Så det får de tugga i sig bara, så är det. Jag kommer inte vika mig från det förrän jag får en mycket bättre förklaring i alla fall.
Mm. Nej, men du har ju rätt att vara kritisk.
Jag tänkte bara tillägga, jag vet inte om alla känner till bolaget, men det är ett form av speloperatör, eller flera olika speloperatörer, framförallt verksamma på mer, som säga, gråa marknader, kan man väl säga att de är.
Mm. Det är väl klassificerat som ett investmentbolag egentligen inom iGaming, rent tekniskt sett.
Ja, men det blir väldigt problematiskt här då, när inte de ger så mycket information, och man vet ju inte exakt, som du säger, de säger ju inte ens vilka världsdelar intäkterna kommer ifrån, så det blir väldigt svårt att analysera som utomstående.
Verkligen, och det blir ju att man får följa affiliates och titta på vilka brands de har, och vara ännu bättre på datorer och internetuppkopplingar och göra VPN och sådär än vad jag är, och försöka då tyda vad kommer de här vart kommer slutkunden ifrån, så att säga. Och jag måste också säga så här, att de finns på nästan 30 marknader, det har de ju sagt så pass många gånger, så det måste man ju tro på. Och de är nu med sportboken, om jag räknar rätt, 54 anställda totalt sett. Och de kommunicerar inga vinstmått, vare sig på kvartalsbasis eller årsbasis. Men de gör en vinstvarning, som de kallar det, för, eller trading update i alla fall, för Q2 nu till exempel, där de säger att det blir mycket sämre än förväntat. Ja, men vad ska vi förvänta oss? Ni har inte lämnat någon prognos. Vi får inte reda på vad spelarna kommer ifrån, vilka problem som det egentligen handlar om. För det är ju inte så att man vaknar upp efter hur gammal nu Thomas är, 52 år, och märker så, oj, det var sol den här sommaren. Alltså det är ju någonting som inte rimmar, och då tycker jag att det är konstigt att ha en sån syn också, som gör att kommunicera i så fall vad er förväntan är på det här kvartalet, så vi kan ta ställning till om det här var bra eller dåligt. De kom in med 18% vinstmarginal på kvartal, där de hanterar sportboken och alla kostnader dåligt, skulle jag säga. De har vetat om att EM skulle komma. De lanserade 2 dagar innan EM började, enbart på Turkiets marknad, vad jag kunde se. Och de blir förvånade över att spelare var mer intresserade av EM än att spela på kasinot. Så har det alltid varit. Det var ju samma kommentar 2018. Så att det finns en del att jobba med där. Men samtidigt 18% rörelsemarginal, tror jag rätt många, inte bara vanliga bolag som inte håller på med spel, men även en del av de här utmanarna, skulle vara rätt nöjda med den marginalen. Så att lite tudelad, men håller helt med. Och min målsättning där är att lära mig ännu mer innan jag gör någonting, och förstå vad det är som händer här och varför det svänger så pass mycket. Q3 förra året var ju det årets absoluta bottom-up. Då var jag i Mexiko, i Cancun, och hade det superhärligt. Så plötsligt kom hans rapport, och så bara vände hela sentimentet, både kring den aktien då igen och mycket annat. Och då var det valutan som hade ställt till. Det var en perfect storm. Känns helt okej på ett sätt, men på ett annat sätt lite märkligt, för att det kan ju inte komma som en blixt från en klar himmel att man har massa valutaexponeringar. Så förstår jag att man vill få ut pengar och så. Men det är någonting med det här som jag inte har, och det måste jag väl säga. Jag har kunskapsluckor här, och det bygger delvis på att bolaget inte kommunicerar, och så är det också svårt att gräva ur det här om man inte får sitta med bolag.
Mm. Ja, jag förstår. Men jag tänker, du pratade förut om att det här var... Dina toppinnehav, du pratar lite om att man ska, att det är som ett giftermål.
Ja.
Vad är det som krävs då för att du potentiellt sett ska skilja sig från din maka här då?
Nej, men det här är väl en ganska bra början. Jag vet inte om ni... Jag är gift, men jag vet inte hur ni har det. Men en viktig del i alla relationer, oavsett, tycker jag, det är väl kommunikation, är det inte det?
Jo.
Och trovärdighet och att visa att man är långsiktig. Och sviker man på till exempel de tre, då är det inte så lätt. Nu kommer jag in i min lite mer envisa fas. Jag tycker att det är spännande med spel. Jag tycker att Angle Gaming gör ganska mycket saker rätt. De fokuserar på EBIT per anställd som inte är så komplicerat. Ganska enkelt att förstå. Trots det har de en hög nöjdhet bland anställda vad jag kan se, eftersom folk inte slutar. Det finns mycket saker och de har stor potential. De flyttar snabbt beroende på hur de får avkastning på den marknadsföring de gör. De är beroende av affiliate snarare än att trycka ut med dyra reklamkampanjer som de inte vet om det funkar. Det finns många saker här som gör att jag kan också vara beredd att hålla i. Och just nu är jag det. Just nu är jag beredd att hålla i. Men som ni hör så är det ändå så att det är på riktigt. Alltså, om inte de där grejerna sitter, om inte jag känner att det finns ett förtroende. Och nu visar det sig att Q3 också blir en stor besvikelse, åtminstone sett till vad jag skulle kunna förvänta mig. Ja, då får jag ta ett nytt grepp igen och fundera över, är det här en av de här hörnstenarna eller inte? Så är det.
Mm. Ja, nej, men det är väldigt synda tankar.
Ja, men det är sant. Alltså, jag tycker det är bra att säga att det är seriöst liksom.
Mm.
Jag tror inte så många tänker på det, att liksom, en investering är ju väldigt seriöst. Man kan ju lägga ju stora delar av sina livsbesparingar liksom, i de här bolagen ofta.
Och tid.
Och tid, framförallt för din del så är det ju väldigt mycket tid som du verkar lägga ner. Så var lite mer seriös i dina investeringar, tror jag.
Ja. Sen har jag ytterligare, jag såg nämligen noterades bolaget Saveland. Och jag vet ju för övrigt att Ludvig Pettersson, som är vd, han har födelsedag idag, såg jag på LinkedIn. Ja, okay. Faktiskt. Trevligt sammanträffande. Väldigt trevligt, jag träffade honom ett par gånger, så jag har ju följt bolaget lite under hela deras resa. Och under noteringen där så läste jag även deras prospekt, varpå jag såg att du stod som teckningsåtagare, Hans. Mm. Jag har sett att kursen har haft en tråkig utveckling, tyvärr. Men jag vill veta lite dina tankar, för jag tror själv på affärs, jag tycker den är extremt bra. För vi snackar väldigt mycket om alternativa investeringar. Och ett sätt för privatpersoner att låna ut pengar, ja, det är ju väldigt eftertraktat, skulle jag säga. Så att, men vad är dina tankar kring Sablen? Och vad fick dig att bli teckningsåtagare vid deras notering?
Allt jag har sagt hittills stämmer bra. Hade jag kunnat sjunga för Ludvig nu så hade jag gjort det, men det kan jag inte. Men lyssna Ludvig på det här, så grattis härifrån också. Jag känner Ludvig sedan 2 år tillbaka ungefär. Vi hade gemensamt intresse i ett företag som numera inte finns på börsen, som heter Enlabs.
Just det,
ja. Och jag träffade honom och han pratade, vi pratade en del Enlabs, men vi pratade också en del om vad han är på med på dagarna och vad han har gjort. Och jag fick en väldigt bra intryck av Ludvig och har fortsatt att ha haft det. Jag betraktar honom som en ödmjuk, optimistisk och driven person. Kille tänkte jag säga, för han känns mycket yngre än vad jag är. Men han får bli en person. Vi träffades ett par gånger. Jag tittade på Saveland och hade väl... det låter ju lätt att säga nu, men jag investerar i management, som ni såg. Och även ägare där, tycker att Saveland redan innan den här emissionen hade en del grejer på plats. De har en digital intressant position, men som jag sa då och som jag fortfarande står för, så värderingen behöver de växa in i. Och det gör man genom att öka volymen. Och det gör man genom att bredda sig geografiskt, och det kostar lite pengar och det får man vara beredd på. Det är ett tålamodskrävande jobb. Det jag tycker är bra är att tjänsten gillar jag. Jag gillar själv att låna ut pengar till andra och få ett kassaflöde därifrån. Det erbjuder de. Jag gillar själv att inte, om jag skulle vara företagare, slippa hålla på med fakturering och sånt där själv, om det finns andra som kan göra det smidigare och bättre och billigare än vad jag kan. Och så jag kan fokusera på det jag är bra på, det fixar de. Och det är en digital plattform som de har som man relativt enkelt, nu låter det förmätet säga, men relativt enkelt skulle jag ändå säga i förhållande till mycket annat, kan rampa upp. Mm. Och det tror jag att de kommer att göra. Sen om det bolaget är värt 250 miljoner som jag tror att det rör sig om just nu, 350 eller någonting annat på kort sikt, det låter jag vara osagt. På lång sikt så är jag övertygad om att den här typen av företag kommer att finnas. Jag tror att Sablen kommer att vara en intressant spelare. Jag tror att de skulle kunna vara ledande och åtminstone vara med i en konsolidering. Jag tycker att de har en bra management, bra styrelse och bra ägare. Men det tillhör inte en av mina huvudinnehav. Men jag var teckningsåtagare och köpte aktier för ett antal miljoner och de ligger kvar. Jag tror att det kommer bli bra. Och om de ska växla upp eller inte, det skulle jag säga att det närmaste året avgörs lite grann. Det vill säga om jag ser att de förvärv de gör nu i Finland och en del andra ställen inkorporeras de och görs på bra sätt och de får uppväxling. De behöver komma över den här brytpunkten, du vet, den här kritiska massan, för då blir det rätt trevlig marginal. Jag drömde väl om 25-30% över tid på den marginalen och nu har de ju kommit med nya finansiella mål, såg jag häromdagen, och det var just 25%. Så det är väl en korta story kring varför jag är med där.
Ja, men det är väl jättebra. Och det är ju lite kort där då, som Hans nämnde, det är ju peer-to-peer lending och de fokuserar ju då på att du kommer dit som privatperson och så får du helt enkelt låna ut en summa pengar som blir utspridd på flera låntagare. Så att det blir ju egentligen en diversifiering inom din låneportfölj, kan man väl säga, kort och gott. Och så erhåller du som långivare kanske, jag rätta mig om jag har fel på det här, men jag vill minnas att det är uppåt 10%. Är det så mycket?
Du har rätt i allting. Möjligtvis vad det gäller den sista delen så är den lite lägre. Efter det som kallas kreditförluster, nu kanske jag får något sms från Ludvig sen, men då ligger det någonstans runt 8,7. Min bild. Och det är fortfarande ett intressant kassaflöde för den som. Vad jag själv tycker har hänt senaste åren, jag har hållit på med det här ett tag eftersom jag är gammal, men det som har hänt är att folk har lägre och lägre tålamod. Man ska förvänta sig att få 25%, 50% om året, annars är ingen idé att hålla på och sådär. Det synsättet tror jag man kommer få äta upp vid någon tidpunkt. Sen om det är idag, imorgon eller övermorgon, det vet jag inte. Men att man får det råder ingen tvivel om. Då tror jag att man kommer kunna komma tillbaka till att en diversifierad låneportfölj med en ränta i ett nollräntesamhälle som vi rör oss i på 8,7% efter kreditförluster, det är inte dåligt.
Nej. Ja, det är det verkligen inte. Framförallt inte om man kan komma bort lite från den marknadsrisken som finns ändå latent på aktiemarknaden. Det kan vi ju se på prov nu. Idag är det ju tisdag, men igår hade vi ju väldigt dyster börsdag, måste vi säga. Det var ju ganska Evergrande, kinesiska bolaget.
Ja, det var intressant, den här fastighetsutvecklaren.
Ja, precis.
Väldigt skuldsatt och så blir det en shake, kan man säga.
Ja, sättning i marknaden.
En sättning.
Och då är det ju väldigt trevligt att om en sån sättning skulle fortsätta att ha alternativa inkomstkällor så som liksom, ja, en P2P lending service som Saveland helt enkelt.
Men jag tänker bara, nu kanske jag är ett utcyklar lite, men om det är alltså privatpersoner som tar lån eller?
Ja, men det är väl allt, om jag har förstått det rätt, så är den här låneportföljen består av lite olika delar.
För måste denna finnas en del. Alltså inte marknadsrisk så sätt, men liksom ekonomiriskkorrelation liksom. Ifall den allmänna ekonomin går ner och folk har jobb liksom, så kanske de har svårare att betala av räntebetalningar och sånt, tänker jag.
Så är det väl. Ja. Det finns ju alltid en risk liksom. Men den här låneportföljen är ju egentligen utspridd över både fastighetsägare och privata låntagare.
Okay.
Så att jag vet inte riktigt hur den fördelningen ser ut. Ja.
Och företagare. Alltså det finns inget, du har en ganska jämn fördelning. Sen är det inget snack om att det är klart att den dagen där betalningsförmågan blir sämre, då kommer kreditförlusterna gå upp, men då kommer också räntan justeras, därför att räntan måste ju justera någon typ av risk. Det är ju det den gör för återbetalning av de här lånen.
Mm.
Men det är klart att man når ju en punkt, precis som du säger, att man kan inte hantera hur hög ränta som helst. Så det ökar kreditförlusten. Men min erfarenhet är ändå att gör man ett jobb och försöker hitta de enklaste sätten att bedöma motpartsrisken, vilket man kan göra numera till skillnad från när jag jobbade med sånt för 20 år sedan, kan man ju använda AI, helt andra typer av digitala plattformar för att mäta ett bolags eller en privatpersons betalningsförmåga. Då får man ett bättre svar, vilken portfölj som är rimlig och hur den räntan ska sättas. Och det tycker jag är en av styrkorna med Sablen. Plus att man både kan då vara på så att säga, den som lånar ut pengarna och får den här ersättningen. Man kan också äga aktien och göra en kombination av de två. Och de sitter i en sitt som inte har en historia. Det är svårare för en bank som idag finns att göra det här, för att då börjar de konkurrera med sig själva, sina egna uppbyggda gamla strukturer. Du vet, det sitter folk som har jobbat med, de vill inte att någon dator ska ersätta det de har gjort. Och så här. Så att det finns ett antal skalfördelar att göra det här rätt. Kommer det vara enkelt, som jag sa? Nej, det kanske var fel ord. Men de har åtminstone en stor marknad att kunna gräva ifrån, och nu har de bara rört sig lite i Norden här. Det är liksom, det är Norden, det är lite Norden och Polen av olika skäl. Så det är ingen aktierekommendation där heller, men det, du frågade om vad anledningen till att, och det här är anledningen till att jag var med.
Okay, intressant. Jag tänker, tiden börjar gå liksom lite långt, men jag tänker kanske något sista jag vill gärna höra. Jag har hört att du väger Evolution, stämmer det?
Det stämmer.
Jag vill gärna prata lite snabbt om dem, alltså, om det går bra.
Oh ja.
Jag tänker, något som man sett en del nu senast är ju det här exempelvis med regleringen av Kinas kasinon i Macau exempelvis. Och, vissa på Twitter är ju väldigt så avfärdande direkt bara, men hur ser du på de typ så här oreglerade, eller inte oreglerade, eller de är oreglerade, de här grova intäkterna från Asien där?
Ja, Evolution har inte många, det som jag kan bedöma det, återigen då, så Evolution har inte många kronor in från den digitala affärsmodellen de har från Kina. Däremot så har de ju en hel del andra marknader i Asien som är viktiga för dem. Evolution är mitt näst största innehav rent procentuellt, och det står också för oproportionerligt enligt många då procentuell andel utav min portfölj. Så då förstår man att det stämmer att det inte är så många innehav. Jag har inte sett ett svenskt företag leverera snabbare, bättre, mer effektivt och mer imponerande marginalmässigt någonsin under min tid än vad Evolution har gjort. De är helt överlägsna som underleverantör till kasinobranschen, som snart kommer att vara underhållningsbranschen. De ligger flera år framåt i sin roadmap, och den vet ju inte alla om, och den vet inte jag heller om i detalj, men det jag vet är att de jobbar med underhållning kopplat till spel på ett sätt som kommer att vara helt unikt, med shower och som de i sig redan har börjat med, men som kommer att vara ännu mer underhållande och därmed också omsättningsgivande. Och jag tror att även om du stryper, och det här är min bild, Kina är inte den enklaste marknaden att agera på, oavsett om du är en gaming-operatör, en underleverantör till kasinobranschen, ett eget kasinobrand eller någonting som rör den fria världen. Kina är supersvårt, annars skulle man älska att köpa Tencent, Alibaba och alla de här. Det gör jag egentligen, men det blir svårt därför att det finns andra krafter. Evolution kommer klara sig väldigt bra på de andra marknaderna de finns. Europa, USA har de bara nafsa på lite, och jag tror faktiskt på kort sikt så är det möjligt att man har överskattat kraften i USA, men på medellång och lång sikt är den totalt underskattad. Amerikanerna kommer älska det som Evolution erbjuder och som de har börjat erbjuda, och det kommer innebära en fantastisk framtid. Dessutom har de bra ägare, till och med BlackRock är inne där och ökar, och då förstår man ju att med deras ESG-tänk så är inte de speciellt oroliga för vare sig Asien eller någonting annat. Och du har en av Europas, skulle jag säga, bästa vd i Martin, så som jag tycker att han verkar driva det här. Och du har alltså med den tillväxten så har du 70%, jag tror deras Q3 kommer att vara upp, och det här återigen disclaimer och alla möjliga grejer, det är mina egna prognoser, men jag tror att den kommer upp på 70%. Och nafsa. Så att jag känner mig, eftersom de tjänar de här pengarna, Ja, det måste man ändå säga. Men eftersom de också tjänar de här pengarna, till skillnad från till exempel Intervax som jag nämnde, som är en helt annan grej. Så de tjänar de här pengarna idag, så det gör ju att man blir ju så enklare. Och sen är de ju också värderade därefter. Men det är enklare ändå att räkna på någonting som ändå idag tjänar pengar. Och när du tittar på den volymen som de fortsätter röser in, och hur duktiga de är på att producera, och att ingen annan kommer i kapp. Varje år som går, varenda sekund som går, som en följd av hur duktiga de är, och deras produktchef där, hur bra han är, gör ju att de kommer bara längre och längre ifrån konkurrenterna. Det är min bild, och jag är ändå intresserad. Jag gillar att spela.
Har du provat deras spel också?
Ja. Alldeles för mycket. Jag tycker alldeles för roligt. Och jag tittar också på YouTube. Alltså det finns ju YouTube-kanaler där man livesänder folk som spelar High Roller på Evolution-spel. Och de YouTube-klippen och de live-scener man kan gå med och bli medlem för att se någon sitta och spela, det är ju underhållande i sig. Så de har ju lyckats göra underhållning på en underhållning, och så är Evolution på något sätt ändå semivinnare här, därför att, och det är nyttigt för mig själv att höra det säga det, men huset vinner ju i de här spelen som jag är intresserad av. Och därmed blir Evolution vinnare. Så att, nej, de känner mig trygg med. Sen kommer det vara bökigt, för det är det för alla företag. Det är bökigt för, det spelar ingen roll nästan vad du gör. Volvo gillar jag också. Det är klart det blir bökigt för dem. Det är ju en transformering, och det finns länder som inte betalar, och det kan hända massor med grejer. Evergrande nu kan leda till en ny industriell kris, och fastigheterna kan tappa sitt värde, och det kan hända massor med grejer, men tänker man bara på det hela tiden, då missar man den stora bilden. Och Evolutions fall så tycker jag att den bilden är ganska klar. Jag tycker till och med att de är ganska billiga, och nu är återigen den här disclaimer, men folk pratar om att det är så dyrt. Ja, alltså, sträck ut lite på det här och titta på vad det innebär att världens största marknad, som älskar spel och som tidigare varit i Las Vegas och spelat, och som har åkt till Macau och så här, att de ställena nu börjar ha tuffare och tuffare. Vad kommer de spelarna ta vägen? Kommer de att sluta spela, eller kommer de tycka att det är rätt kul att spela med, fast på en digital produkt? Det tycker jag man ska fundera över.
Mm. Ja, intressant. Jag tänker bara... Jag har sett Playtech, nu kan jag också lägga en disclaimer att jag äger också Evolution faktiskt. Men jag har sett att Playtech börjar ju få mer traction nu senaste året här än jag haft tidigare. Är det någonting som du oroar dig över, eller hur ser du på exempelvis Playtech eller de andra?
Nej, alltså jag förväntar mig att det ska komma andra. Jag tycker det är bra att det kommer andra. Det bygger marknad och intresse, och det sätter lite ökad press på företagen att bli ännu bättre, både på Evolution och på Playtech, om de vill komma med i den här matchen på riktigt. Just nu syns de knappt på grafen om du tittar på affärerna, så att jag känner mig inte sådär oro. Jag tror inte att det kommer någon under överskådlig tid som rycker bort Evolution, för det här är en volymbusiness, och om Evolution måste skruva lite in någon marginal för att konkurrera ut Playtech eller någon annan, det kommer ju de att fixa. Jag är så pass gammal så jag kommer ihåg NetEnt, som ju ändå var Sveriges stjärna på det här.
Entertainment.
Ja, och de höll ju på med, innan de blev uppköpta av just Evolution, så höll ju de på med primärt med slots och sådana rena datamaskiner egentligen, som, alltså Finlands färgslott som du flyttar in på nätet. Och det är framgångsrika, jätteduktiga. De missade ju live-trenden helt. Evolution började och NetEnt hade ett marknadsvärde på 25-30 miljarder, och sen två eller tre eller möjligtvis fyra år senare så var situationen mer än omvända. NetEnt var ner på 6 miljarder, Evolution var på 100 miljarder, och NetEnt försökte göra det som Evolution redan hade gjort, och det gick inte, och det kostade bara massa pengar, och så slutade det med till slut att okej, Evolution köper NetEnt för att ändå kunna ha även en hyfsad, och så lägger de ner NetEnts ganska, förlåt uttrycket, men patetiska livesatsning och behåller sin egen. Och det var likadant de gjorde i USA med Sugi, som de köpte för 120 miljoner kronor tror jag var, 12 miljoner dollar för mig var, 2018. Och det var en av de konkurrenterna som skulle kunna ha tagit USA-marknaden. Nej, den hämtar de upp för en spotstyver, för Sugi fattade inte hur man gjorde det överhuvudtaget. De köpte bara dem, och i princip, nu har de ju lyft upp dem, men det är ju för att de har kört med Evos kunskap. Så det är inte så lätt det här att kopiera, det, och det är en volymbusiness, och den operatör som vill ha volymer och som vill ha bästa upplevelsen för sina kunder som gör att deras kunder kommer tillbaka, den kommer välja Evolution i år, nästa år, även året därefter. Åren efter det vågar inte jag svara på, för det kanske kan hända grejer som jag inte vet. Men just nu så känner jag mig väldigt trygg med det. Och det räcker.
Mm. Det är ju fantastiskt bra åsikter. Och framförallt, det är bra att du är så sanningsenlig och alltid säger det du tycker och tänker, för det vore tråkigt annars.
Ja, det är bra.
Ja, det brukar ofta vara. Det ska finnas en väldigt bra anledning, tycker jag ofta, om varför man ska ljuga eller säga något som man inte står för. Så att jag håller mig till det. Så ska jag säga något jag inte tycker, då blir det inget roligt. Så jag brukar hålla mig till det. Jag tycker och det. Sen har jag gärna fel. Men det får väl framtiden utvisa.
Ja, det är stort att säga. Det är stort att säga. Men innan vi släpper dig helt så fiskar vi. Ja, precis. Så har vi en sista grej.
Ja, just det. Det får vi inte glömma. Nej.
Och det är ju vår liksom heta potatis, eller som vi kallar den, veckans volley. Och det är ju egentligen där vi sätter dig och lite
varandra också oftast.
Ja.
Vi sätter heta stolen, tänker, så vi undrar ifall du har någon veckans spaning eller någon take på något aktuellt i dagens samhälle eller på börsen.
Kan vara vad som helst.
Vad som helst.
Jag förstår. Jag väljer att ta någonting som jag tycker är tecken i tiden. Sen tycker jag inte att det är en spaning, och jag vill egentligen inte heller. Men nu, anledningen till att jag säger det här är för att det här har lagts ner nu. Men för två dagar sedan, tror jag det var, så kom det ut en artikel om att Kai Linna har, som är en gammal misstänkt person för mord, tror jag, som blev frisläppt och fick ett stort skadestånd. Han hade startat en sajt som hette Oifan, och som där de garanterade via krypto att alla som stoppade in pengar skulle få 15% avkastning i månaden. Och det var bland, i månaden. Och de som åtminstone är lite intresserade av både ekonomi och annat, och Excel-snurre som ni pratade om, de förstår att det här är helt omöjligt. Men han hade ju då fått sändningsrättigheter uppenbarligen vid Aftonbladet och Expressen att få prata om det här. Och de skrev om det här, och hans målgrupp var sjukpensionärer, arbetslösa och äldre. Det vill säga den här målgruppen som absolut inte har orkat och kunnat av massor med relevanta skäl hänga med i det här. Så det var ett totalt lurendrejeri. Och det tycker jag var ett tecken i tiden som jag är jätteglad över att han fick mycket kritik för, så att det stängdes efter en dag. Men min spaning är egentligen inte just det fenomenet, utan min spaning är hur kortsiktigt och snabbt allting har blivit, som jag faktiskt tror kommer vara ett problem going forward vid någon tidpunkt. Är det idag? Det kanske inte är, men det kommer att bli ett problem. Därför att mer tydligt ponzo än det som står i de där artiklarna går inte att hitta. Och det är ju det som kommer upp när det finns finanskriser. Alla Madoff 2008, när folk plötsligt vill ta ut de här pengarna som de tror att de har haft, och så visar sig att det finns inga pengar. Det tycker jag är lite obehagligt. Så eftersom jag har varit lite positiv här kring några av innehaven som till exempel jag har, så kan jag säga så här: det här kommer ju drabba även dem. Så jag vill avsluta med en liten, det är min lilla spaning. Jag tycker det är lite obehagligt att sådana här fenomen ens får sändningstid och kunna berätta för i landsomfattande medier som Aftonbladet och Expressen. Det var en besvikelse.
Ja, ni får helt enkelt vara försiktiga där ute, våra lyssnare. Men ja, det är ju tydligt. Exempelvis Anglo Gaming, den är väl back typ 60% sen toppen. Det så gäller att vara långsiktig liksom. Och man kan, jag tror att en viktig edge är faktiskt att vara långsiktig, alltså. Om man orkar vara långsiktig och ta emot den här volatiliteten som finns i aktier, så kan man nog tjäna en del pengar, alltså.
Så är det ju.
Ja, så är det.
Strålande Hans.
Ja, tack, tack för att jag fick komma.
Ja, tack, superkul att ha med dig.
Verkligen varit extremt lärorikt. Och jag hoppas du även haft en trevlig stund du med.
Ja, det har varit jättetrevligt. Jag gör gärna om med någon tillfälle som passar.
Härligt.
Absolut, vad bra.
Och även Ludvig där, Pettersson. Jag tror vi ska vara intressant att ha med honom på podden. Så skicka en shoutout till honom.
Det ska jag göra.
Men, och som du har varit inne på, Hans, kom ihåg att allt som har nämnts och sägs i den här podden inte ska ses som en rekommendation, och utgå alltid från dina egna analyser.
Ja, exakt. Och disclaimers har vi ju tagit en del, men jag äger bland annat Evolution. Och du har varit ganska tydlig, tycker jag, Hans, vad du äger och inte.
Jag hoppas att det har kommit fram.
Ja, Så ja, men då tackar vi för oss enkelt, eller? Ja,
stort tack till Hans.
Stort tack. Ha det gött.
Tack ska ni ha själva. Ha det bra.
Bra, hej då.
Hej då.
Stålande. Och med det sagt vill vi även tacka våra lyssnare som har lyssnat in denna veckan. Och ni vet att ni kan nå oss på våra sociala medier, Instagram, någonting om aktier, eller på vår Gmail, någonting om aktier @gmail.com. Vi önskar er en fortsatt fantastisk vecka och ha det gott.
Ha det gott. Hej.
Hej.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.